God morgon, säger från Ringvägen till alla er som gillar hockey och till världens bästa hockeyliga. I dagens avsnitt av God morgon NHL så får vi höra Jesper Bratt. Vi ska diskutera vilka svenskar som ska eller inte ska innehålla fame och ett av de eviga trätomålen i den här generationen. Hur är det egentligen ställt med Erik Karlssons defensiv? Dit kommer vi och nu kommer vi till Mattias Nordström som ska få berätta hur han mår den här morgonen.
Nej, jag mår utmärkt. När man öppnar upp datorn på morgonen, nu är det mycket NHL-matcher. Och nu brukar jag säga, nu börjar det sätta sig lite. Man börjar se tydligare tendenser vart är lagen på väg. Så att, det ska vi prata om, därför det är några lag som ser riktigt, riktigt bra ut.
Så är det, och några som ser dåliga ut, men någon som ser riktigt bra ut såklart. Erik Granqvist från höger flank.
Ja, tack. Vintertröjan är ju på nu för november. Det är mörkt. Men då är det viktigt att man plockar fram ljuset i tillvaron och det är ju framförallt hockey för oss.
Så är det. Ett ljus i tillvaron för Buffalo Sabres är Rasmus Dahlin som visade vägen när Sabres tog en välbehövlig 6-1-seger mot New York Rangers. Hans andra mål för säsongen och Mattias, Buffalo behöver verkligen de här två poängen.
Ja, de gör det här nu och etablerar ett spel där de känner också, därför tittar man på laguppställningen, mycket duktiga, individuellt skickliga spelare. Nu måste de börja få ihop det som lag och göra precis så här, slå topplag så att man får en känsla att det här kan vi.
Och Rasmus som kapten då börjar bli bekväm i rollen med C på bröstet och varva upp. Hör någon säga att det var väldigt emotionellt i början att bli lagkapten. Det vet ju du också, Mattias, som har varit det många år där borta i världens bästa liga. Men nu börjar han se ut som sig själv igen och leda laget.
13 poäng på 14 matcher för Sabres. Det är inte ett snitt som kommer att ta dem till slutspel. Blir det ett 14:e raka år utan slutspel i Buffalo?
Det har vi sett hittills, ja. Därför det har inte sett bra ut. De har saknat så mycket där vi trodde att de skulle ta de här nödvändiga stegen år för år med det här unga laget. Hittills har inte jag sett det. Så att som det ser ut nu inledningsvis blir det ingen slutspel för Buffalo igen.
Definitivt nej. Alltså, då blir det 14:e raka säsongen missat slutspel. Och det är ju flest i professionell sport där borta. Så det kan vi djupdyka i något annat program. Vad är problemet i Sabres?
Det gör vi. Nu ska vi titta på ett lag som är på väg mot slutspel. Lite överraskande. Minnesota Wild. Där Jonas Brodin fick göra sitt första mål för säsongen. Med en gammal helig backslagga, Erik.
Ja, det är helt underbart. Denna vidunderliga värmlänning som är så bra i det tysta. Och man ser Jonas Brodin spela hockey, det är en njutning. Det är lite Gustav Forsling, alltså extremt duktig på skridskorna. Väldigt bra klubba, alltså använder klubban som främsta försvarsverktyg. Och han är ju, det är intressant inför Four Nations i februari som vi längtar efter då, när de bästa ska möta de bästa. Tar han en plats i den här backuppsättningen? Det är ju lite konkurrens med bland annat Hampus Lindholm och Rasmus Andersson. Det är ju en stjärnspäckad backsida. Så det är bra att Brodin visar framfötterna här för Sam Hallam och gänget.
Så är det. Minnesota vinner den här matchen med 5-2. 3 till sist av Kirill Kaprizov. Och nu ska jag kolla pappren här. 24 poäng på 13 matcher. Jag måste dubbelkolla så att det verkligen stämmer. Osannolika siffror, 2 är poängligan. Och nu börjar det snackas som en hard trophy för Kaprizov som NHLs mest värdefulla spelare. Befogat?
Absolut. Och vi har ju sett han i flera år att han levererar de här siffrorna. I fjol hade han en liten tuff inledning. Och i år är det precis tvärtom att han startar glödhet. Och det kanske för mig ofta förbereder sig inställningsfråga och så kommer han in i säsongen på rätt sätt. Och då kan du absolut sluta med att en hart. Därför du adderar kanske, får den här fina starten och sen ösa på. Då börjar vi prata kanske siffror som vi såg Kucherov i fjol, McKinnon i fjol. Alltså 130 och uppåt. Och då är det en hart trophy vi pratar om.
Det är Gretzky-siffror. Jag refererar till förra programmet. Det är kul att det blir en snackis där med Gretzky, vad han skulle göra nu. Men just Kaprizov som var lite skadehämmad under hösten i fjol och del av att till slut coachen fick sparken ju när inte stjärnorna levererade. Men nu är han en av världens bästa spelare.
Så är det. Minnesota har varit positivt utropstecken i Central Division. Det har också Winnipeg varit som har vunnit 13 av 14 matcher, tog den 13:e segern igen. Men ett lag som fortsätter att förlora i Central är Nashville Predators som blev överkörd av Florida. 6-2-förlust och de är sist i hela NHL nu med 9 inspelade poäng, Mattias. Det såg ingen komma.
Nej, absolut inte. Jag tyckte de gjorde under sommaren, adderade Marchessault och vi såg Steven Stamkos, kanske den stora snackisen.
Brady Shea.
Det här laget, det var byggt för att vi pratade Stanley Cup-lag. De kände med de spelarna, med Josi, med Forsberg, Nyqvist, de är på gång. Nu är de sist i hela NHL och det är någonting som inte alls fungerar. Därför nu har vi lag som Anaheim och San Jose före Nashville. Och jag trodde det här, jag tippar dem som ett topplag på den västra sidan.
Erik, vi var inne på Buffalo. Du sa nej till slutspel. De är ändå 4 poäng före Nashville på lika många spelade matcher. Så då kan du ju omöjligen säga ja till slutspel för Predators.
Nej, men det är sånt antiklimax. Jag och Niklas Ide pratar om att få åka till Martins igen och käka barbecue kanske till sommaren. Att de tar sig till slutspel.
Men då skulle de skicka er till den i så fall.
Ja, men jag tar den. Är det Nashville-final ska jag tillbaka?
Ja, jag och Jonta tar den.
Alla här på Viaplay vill åka till Nashville såklart. Som är ju en otroligt häftig hockey- och musikstad.
Och matstad.
Men tyvärr, alltså det här har blivit antiklimax. Det är ju säsongens stora antiklimax är ju det här att Nashville inte får ihop det. Och det är brunette coachen som gillar att spela en anfallsglad liksom hockey. Barry Trotz, GM, han är ju mer defensiv. Så jag tror det är mycket också internt om diskutera vilken är rätt väg framåt. Men just nu så kuggar ju nästan ingenting i för Predators. Tyvärr får jag säga som ett stort fan av den brunette hockeyn vi har sett tidigare.
Men köper du Mattias? Kan problemet vara att Trotz och Brunette inte är på samma våglängd, eller ser du något annat?
För mig skulle jag vara förvånad om det var så, därför det är ändå Trotz på något sätt som väljer coachen för sitt lag. Alltså då måste man ju prata igenom spelfilosofi, vad man vill utveckla, man måste ta en titt på den här laguppställningen där kanske Trotz säger att ja, med den här laguppställningen ska vi spela mer offensiv hockey än vad jag har representerat tidigare under coach Brunette. Men man kanske ska tillbaka till och skruva till att vi måste börja med defensiven, och det gäller inte bara Nashville i den här ligan utan det är många lag och vi kommer in på det.
och Trotz sa också en sak officiellt här för några dagar sedan, om det inte spelarna börjar prestera bättre, då kör vi en rebuild. Då börjar jag ombyggnaden, då trycker jag på knappen för en ombyggnad. Och det är att sätta press på spelargruppen, att nu kom igen, börja leverera, prestera och ta poäng. Annars så börjar vi riva det här huset.
De verkar ju svara bra på det. I fjol så fick de ju sin YouTube-konsert inställd i Nashville och då gick de på en jättelång poängradda där. Så kanske funkar det. På tal om att göra mycket poäng, Jesper Bratt med 2 mål och en assist för sitt Devils hjälpte dem till seger mot Montreal. Och det här är den poängbästa svensken den här säsongen, Mattias Bratt. Glödhet
och New Jersey. Jag pratade om att nu börjar man se när vi är här 12-14 matcher in i säsongen vilka som etablerar sig. Det här New Jersey vi ser i år, jag trodde det skulle ske redan i fjol med den manskapen de har. Det de har, de är inte lika skadedrabbade som de faktiskt var i fjol. Och nu kuggar det i på väldigt fint sätt. Och vilken spelare han är, Bratt, levererar poängmässigt. Han är vår bästa svensk poängmässigt.
18 poäng toppar svenska poängligan och tillsammans med Jack Hughes som har sett mycket bättre ut här senaste veckorna så blir det ett radapar av högsta snitt. Kaptenen Nico Hischier har ju är med där uppe i toppen och gjort 10 mål hittills också och har tagit kliv. Så med det här målvaktsparet Jakob Markström och Jake Allen som ju är ett av de vassaste i ligan så New Jersey är definitivt ett lag för slutspel och förhoppningsvis för Devils fansen kan de gå långt och utmana på riktigt.
Så är det. 18 poäng på 16 matcher för Jesper Bratt som vi har pratat om och nu ska vi ta och lyssna på honom också.
Kollar vi statistik och svart på vitt så har det varit en väldigt fin start på säsongen, men du får sätta ord på det själv.
Ja, men det har väl varit lite helt okej ska jag säga. Jag har väl gått laget nu på sistone har verkligen börjat hitta dit i spelet som det ibland kan vara när ny coach kommer in, nya spelare kommer in och det tar lite tid att få ordning på allting. Jag tycker väl nu senaste matcherna, speciellt som lag, och vi börjar få lite mer ordning på spelet över hela banan. Och jag tycker väl det har väl känt lite samma för mig. Vårt powerplay har börjat komma igång så gjort en del poäng i powerplay och sådär. Det känns fortfarande som att det är lite tidigt än på säsongen. Jag känner att man fortfarande har några nivåer kvar och kliva i sitt eget spel, speciellt i målskytte och timingen i skottet och hänga runt kassen. Så det är väl någonting jag tränar på för att det ska börja komma in lite bättre och man ska kunna vara där när laget behöver den för att stänka dit en balja.
Har du lutat tillbaka någon gång och känt att det är ändå en stor bedrift från ett sånt stort hockeyland som Sverige att vara uppe i den absoluta toppen på din position?
Ja, men det är väl ett kvitto till att alla de här extra timmarna och allt det här jobbet som man gör under sommaren och under vintern när man inte tillät sig själv till att bli bekväm utan att man strävade för det där nästa målet, det där nästa hela tiden. Att istället för att sätta sig och luta sig tillbaka och vara nöjd, så tog man nästa steg och tränade ännu hårdare eller nötte ännu mer på någon speciell grej. Och det i slutändan har väl egentligen tagit den till den positionen man är idag. Och det är väl absolut gånger som man känner själv att okej, nu genom allt det här jobbet, nu har jag etablerat mig som en spelare på en viss nivå, men samtidigt så har man ju nya mål, då går man efter nya grejer. Så jag försöker inte sätta mig och bli för bekväm. Absolut så kan man vara nöjd över saker som man gör, och man kan vara stolt över sig själv över de där extra timmarna man kanske tänkte att man skulle göra något annat egentligen, men man åkte till hallen, man körde de där extra grejerna och man nötte ännu hårdare än man kanske hade ens planerat att man skulle göra för en sommar som gav extremt starka resultat. Så det är väl absolut gånger som man känner att man kan vara stolt om man har tagit stora steg, men samtidigt så skapar man nya mål och man strävar efter nya grejer, så man flyttar bara den där hela tiden.
Då blir det naturliga följdfrågan såklart, vad nästa mål och nästa steg för dig
är? För mig blir det är att vinna tillsammans med mitt lag. Det är ju någonting som jag inte har gjort, och vi är inte kanske lagmässigt varit det mest successfulla laget under de åren som jag har varit här, och gått till slutspel två av de åren. Vi har gått som längst till andra rundan, och vilket är långt ifrån att gå hela vägen, och det är väl egentligen mitt mål, och jag tror att min individuella prestation kommer gå in i det i den lagpositionen också. Ju bättre jag spelar på min roll, ju bättre jag kan producera, ju större minuter jag kan täcka på isen och hjälpa laget att vinna matcher, desto mer positiv insats kommer det att ha på lagets resultat också. Så där försöker jag väl vara att hjälpa dem i laget, hjälpa mig själv till att bli en bättre spelare, till att hjälpa laget till att bli bättre. För det är ju i slutändan att vinna Stanley Cup som är det största målet. Och jag tror att ju hårdare jag jobbar, desto större blir den chansen att vi ska kunna gå dit.
Jesper Bratt, extremt seriös i sin framtoning och väldigt vältalig också. Och självsäker.
Ja, han är det. Och jag träffade honom i somras. Han var nere i Malmö och träffade Andy Svärd, mentala coachen som han har jobbat med sedan han var 18 år. Och just det här att han är inte nöjd, utan hela tiden sätter upp ny plan, nya mål för att kunna bidra ännu mer till laget för att de ska bli framgångsrika. Och det gäller ju, du pratade ju för något program sedan, att vara förberedd. Att det är coolt att förbereda sig, oavsett om det är ett prov i skolan eller du ska leverera i världens bästa hockeyliga. Våga vara förberedd fysiskt, tekniskt, mentalt, för att kunna hjälpa laget att prestera max.
Jesper är väldigt känd för de här förberedelserna och träningen och allt det där, men något som har stått ut för mig de här åren man har pratat med honom, att han räds inte för att säga att jag vill vara en spelare som leder laget, jag vill vara spelaren som ska vara på isen när det avgörs. Och de flesta spelare med den kapaciteten känner ju det, men inte alla som säger det utåt. Hur ser du på att han vågar göra det?
Jag tror att den erfarenheten jag har, det är från NHL, att man hamnar i en miljö där andra personligheter också, andra nationaliteter. Och då tänker jag framförallt på kanadensare och amerikaner som gärna är de här som pratar om sig själva och vill vara ledaren, sticker ut hakan. Och jag menar, lika mycket som man lär sig de här tekniska detaljerna och tränar, så är det även den här mentala förberedelsen. Och plocka lite, jag brukar säga, ibland får man ta på sig en liten mask när man går ut och tävlar så här, för att du vill inte visa motståndarna att du är nervös, utan du vill visa att du är lugn och samlad. Och lite av det här, att man kanske plockar upp delar. Man är i ett omklädningsrum där andra spelare, ja, kliver fram och vill ta en större roll, och man känner att ja, det där kan jag också dra nytta av och kanske ibland ta på mig. Man utvecklar sin personlighet, och det tror jag man bara gör när man är runt andra som, vad ska jag säga, representerar en personlighet som kanske inte är mig själv från början, och så växer man med det, som jag tycker Jesper Bratt har gjort i New Jersey.
Det där är ju väldigt intressant det du säger, att när masken är av, då erkänner man saker. Vad är det som begränsar mig? Är det nervositet? Vad är jag rädd för att ta maximal plats? Då finns det bra mentala coacher som man kan ha som stöd, men sen när man då tar på sig rustningen, då bestämmer man sig, och då är det ju, Då har man ju gjort det valet och den förberedelsen, och då visar man ju andra kvaliteter som beslutsamhet och en kontrollerad aggressivitet och målmedvetenhet och så. Jesper Bratt är ett superföredöme och ambassadör för unga hockeytjejer och killar.
Jesper kom ju upp i AIK och lämnade väldigt tidigt för Nordamerika. Bara spela allsvenskan, inte kunna visa upp sig Tre Kronor. Så att han är ju i mångt och mycket fortfarande lite under radarn här hemma i Sverige för den breda massan. Även fast han är, kolla nu, han är de senaste tre åren så är det bara tre svenska forwards som har gjort mer poäng, toppa svenska poängligan den här säsongen. Så Erik, hur bra är han om du ska förklara det för folk som inte följer NHL på daglig basis?
Han är ju en av världens bästa skridskåkare. Alltså han är ju en sån 360-skridskåkare som, vi har pratat mycket om det, han har jobbat sedan han var liten för att utveckla skridskåkningen och älskar att vara på is och fått bra coaching hela vägen. Så att skridskåken sticker ju ut. Han blir ju nästan aldrig fast i situationer utan han sticker ju alltid iväg. Sen är det där, både huvudet och händerna och fötterna, den här heliga treenigheten. Han är ju blixtsnabb och när han får spela med Hughes och den här typen av Hischer, spelar med jättebra spel sin give and go, då kommer ju han till sin rätt i fullo och han kommer bli en väldigt viktig pjäs i Four Nations-laget som Sam Hallam formerar i februari.
Hur högt hamnar den här hierarkin? När vi pratar svenska forwards, men ser vi tre poäng före William Nylander här. Hur bra är Jesper Bratt? Är han en topp fem forward i Sverige? Topp tre?
För mig är han en topp fem forward. Spetsen är absolut offensiven, så att om man tittar, för mig är det såklart första två toppkedjorna. Är det toppkedjan? Ja, om kemin är rätt med de spelarna. Därför, men vi pratar ofta hur man, då, som Erik säger, hittar med Hughes den här kemin. Men jag tror också att han kan göra, säga att du ska ha en annan typ av spelare, lite mer fysisk forward som går på mål, som banar lite yta. Mm. Så att här, för mig, topp fem säger jag, och det är ju inte att ta bort någonting, utan det är bara hur han passar in i ett lagbygge.
Instämmer du topp fem?
Ja, alltså han kommer vara med i de två första kedjorna i det här Four Nations-laget, definitivt. Och man kan ha en murbräcka, någon som banar väg, men han måste ha minst en spelare som man kan spela give and go, som man gör med Hischer eller med Hughes nu, beroende på hur de formerar laget där i Devils.
Okej, men om han är en topp 5 forward i Sverige, då är det ju såklart bara fyra platser kvar. Så det är intressant att tänka då. Vilka är de fem bästa forwards i Sverige? Jesper Bratt är en av dem.
William Nylander.
Nylander ska in.
Filip Forsberg. Mika Zibanejad.
Ja, jag sätter Mika där, för jag tycker han är en tvåvägsspelare. Han tar så stort ansvar defensivt. Så Mika har
då är det en plats kvar bara.
Och det är ju Elias Pettersson som egentligen ska vara där. Mm. Men han är fortfarande... Nu gjorde han mål häromnatten i 5-mot-5-spel igen. Då. Han har haft lång torka just 5-mot-5-spelet. Många poäng har ju kommit i powerplay. Men Elias har ju några växlar till. Men får han in dem, då är han definitivt en som är där uppe i topp 5. Vad säger du?
Ja, absolut. Och det är ju de förväntningarna vi har på han. Jag tror till Kroners lagledning och absolut Vancouvers lagledning. Och han är betald därefter också.
Men känner vi Mika som haft lite steg tillbaka i fjol, lite svag inledning på säsongen. Är det givet att han till exempel fortfarande är före en Adrian Kempe som vi såg i topp 5 i poängligan där för svenska just nu, som har gjort väldigt mycket mål senaste åren?
Lite olika roller ju. Alltså, Mika är en sån där bra tvåvägscenter som också kan spela mot motståndarens bästa forward på det sättet i en centerposition. Adrian kan ju gå på en vinge där med sin fina skridskåkning och så att det är lite som att jämföra äpplen och päron lite, Adrian och Mika.
Ja, men ibland måste du välja fruktskålen. Du får en frukt.
Jag vet, jag käkar ju äpple här innan så då väljer jag Mika i det här fallet.
Big Apple. Ja. Du håller fast vid Mika också.
Ja, jag gillar verkligen Mika som spelar och då ska vi ändå Adrian Kempe de stegen och hur nöjda de är med honom i Los Angeles nu, därför han har gått från, de har honom ofta på isen när man är en man mindre, eller 3-mot-5, då är han där ute smart spelare numerärt. Och sen har han ju inlett säsongen med en fin offensiv målskytte, så han tar ju bara steg för steg varje år. Men just nu när man igen sätter ihop, Mika har en sån viktig roll som center när man tar viktiga tekningar och... Han är klok båda sidor om pucken.
Okej, jag gillar också Mika väldigt mycket. Men när vi pratar om den här tvåvägscentern som skulle kunna vara den viktigaste spelaren i den positionen i ett svenskt lag. Och så jag tycker ska in på en topp 5-lista här. Joel Eriksson Ek.
Ja, det är på tal om murbräcka. Det är Värmlands... Det är inte vindkraft utan det är som ett kärnkraftverk, alltså Joel Eriksson Ek. Och han kommer ju mest troligt bli den då som Sam kommer sätta ut i jätteviktiga situationer mot motståndarens bästa spelare. Och han är en sån som är väldigt bra som kommer in under skinnet på motståndaren. En av de mest illa omtyckta spelarna av motståndarna där borta. Så att Joel är definitivt, och det är viktigt i en sån där turnering, Är du bortalag, du får sätta in dina spelare sist. Då måste du ha två alternativ att sätta in. Och där är ju Joel Eriksson Ek och Mika Zibanejad leder var sin kedja. Det vore ju...
Men du tar fortfarande Mika före Joel?
Ja... Det beror på, så här är det.
Nej, inte beroende
på. Hockey är den ultimata lagsporten. Ja, men det är det. Och du kommer att behöva båda. Alltså, det enda jag är intresserad av att Sverige för första gången, de har aldrig vunnit Canada Cup eller World Cup. Och det här blir som ett mini World Cup. Och nu är det dags att vinna guld där. Och då kommer du både vinna. Och det är dagsform som avgör. Där har du svaret, Jonta. Om Joel är i den här toppformen, murbräcka som han visade i VM till exempel, då är det ju Sam Hallands fingerspitzgefühl som Södergren brukar säga. Då är det det, vem väljer man att sätta in mot toppspelarna? Och just nu som det ser ut, då är det Joel.
Ja, du behöver inte köra någon skoltyska, men du kan få svara. Nu blev det alltså Joel för det här helt plötsligt.
Ja, precis. Vi börjar med Mika. Men för mig, sätta ihop det här laget, då skulle jag ha Mika som en andra center, Eriksson Ek som en tredje center. Ja. Och sen så, för mig är där rollen tydlig. Och sen beroende på hur ett powerplay-uppställning ser ut, så kan de där absolut, Eriksson Ek kan kliva upp direkt.
Han
i den
står
där
ju framför
andra,
mål i powerplay.
Ja, andra formationer.
Och Mika står på skott där. Så. Mm. Ja, det är kul och spekulering för Fornation. Det är en bit kvar dit, men... De har ett gediget jobb att göra, Hallam och staben, för att formera det här stjärnspäckade laget.
Mm. Om vi pratar om svenska forwards, en grej som står ut är ju att de senaste åren så har vi faktiskt inte sett så himla mycket höga poängtotaler. Vi har tagit fram den här tabellen och det här stapeln visar nu alltså den högsta svensken i poängligan under 2000-talet. Och ni ser ju att fram till 2017 så är det ju topp 9 som gäller alla år förutom 3. Alltså 13 av 16 år så har vi minst en svensk som är topp 9. Varav 3 gånger så har vi en svensk segrare. Och sedan har vi 7 säsonger här där ingen svensk har varit 9 eller bättre. Nylander, Pettersson, 10 senaste 2 åren. Så att det är ju en tydlig, tydlig nedgång i poängutveckling för svenska spelare. Hur oroad ska man vara över det här?
Ja, det var bättre förr helt enkelt.
Ja. På din tid.
Ja, precis. Så här, jag satt och tittade inför Four Nations redan nu. Då tittade jag på Kanadas laguppställning. Då var det så här, backsidan, målvakter. Okej, men forward så var det så här, oj. Och det, jag tycker ibland kommer det generationer av väldigt bra spelare. Och jag tycker just nu när vi tittar konkurrensen i den här topp 10 för att nå den här positionen. Så jag tror det också spelar in kvaliteten. Vi berömde precis Caprice av här innan. McKinnon, McDavid, Dreisaitl, alltså generationsspelare, många av dem som kommer in i den här. Och nu är de inte då svenskar. Så att, jag vet inte om det är riktigt bara ett betyg vad svensk hockey står, att vi inte tar fram poängproducenter på det sättet. Därför när vi går tillbaka lite tidigare då, om vi pratar Daniel, Henrik Sedin, Peter Fors, alltså det här är... Det här är spetsen av spetsen som tar många generationer innan vi får det igen. Jag tycker åt andra hållet att vi ska vara väldigt stolta av dem vi har. En William Nylander, Jesper Bratt, Elias Petter. Alltså, vi har elitspelare, men konkurrensen på toppen är stenhård.
Och det, där är det, jag får nästan referera till Håkan Loob som ju är en av de bästa skyttekungarna i svensk hockey har fått fram. Och han pratar ju ofta om att liksom premiera den här egoismen, alltså de som är duktiga på att göra mål, att det ska vara fint att göra mål, alltså även när man är ung, när man kommer upp, att man bidrar ju till laget om man tar på sig den pressen och rollen att kunna göra mål. Svenska spelare är ju så extremt uppskattade borta med all rätt för att de är så laglojala. Det är ju sällan en svensk spelare fiskar lite för att kanske göra personen göra ett poäng med risk för att svika laget eller göra skit för laget. Och där tycker jag ser en liten skillnad om man till exempel jämför Kucherov med någon svensk spelare. Han fiskar ju lite mer. Vi ska komma in på det senare. Och de är, svenska spelare, det är ju många som gör...
Man är ju en väldigt fin framspelare också. Kucherov och vi tar Kaprizov, är det egoistiskt eller är det tvärtom att en sån spelare ska ta skott oftare? Det är ju alltid den här avvägningen med... Så jag tycker Kucherov är en bättre framspelare än målskytt.
Ja, han är ju riktigt bra playmaker. Men jag vill bara referera till Håkan att man i Sverige, från att man är ung, att även premiera de som har det här sinnet för att göra mål och att man inte behöver skämmas för det utan vara stolt över det. Men sen är det ju att du ska kunna konkurrera och komma in topp 10 i en poängliga NHL, då krävs det ju något exceptionellt, vilket de här siffrorna visar, att fram till 2018 så var det några sådana exceptionella spelare, och nu är det ju några med den potentialen. Du nämnde några, Elias Pettersson, Nylander, Filip Forsberg, Bratt med flera, men då måste de lägga in en växel till och komma upp där över 100 poäng.
Men om vi kollar variationen, vi såg på stapeln där i början på 2000-talet, det var det väldigt högt. 2002 var Marcus Nilsson tvåa i poängligan, Sudden fyra. Året efter Peter Forsberg, Marcus Nilsson etta, tvåa. Vi hade Donald Alfredsson, vi hade fyra år i rad med minst en svensk topp fyra i poängligan. Mm. Så det var 70-talisterna, din generation. Och sen har vi den där piken runt 10-11. Daniel och Henrik Sedin ville varsin poängliga. Henrik Zetterberg topp 10 i poängligan. Niklas Bäckström topp 10 i poängligan. Det var 80-talisterna. Finns det i den här generationen som kommer nu, finns det spelare som när allt faller på plats, de kommer inte vara där varje säsong, men som kan vara topp 5 i en poängliga?
Definitivt. Och det, där är det ju Elias Pettersson såklart. Och när han är på topp och liksom spelar ohämmat och får till det, då har han ju en sån. Mika Zibanejad, hans poängsnitt, tyvärr har ju han haft skadefyllda säsonger, men han har varit tillbaka poängsnitt per match. Hade han spelat alla 82 matcher, då hade han varit med där uppe i toppen. William Nylander lika så. Så de har ju verktygslådorna, de här namnen vi pratar om nu. Men det gäller ju att få ihop det över 82 matcher. Att det inte blir skador eller att det blir för långa torker som till exempel Elias Pettersson har haft.
Och William Nylander tycker jag kanske är bästa exempel när vi pratar om att ta steg för steg, för han har ju höjt sitt snitt år för år, och hans stora grej är att när han går torr, då har han ju gått extremt torr, att det alltid blir så här, vad har hänt med William? Därför nu har det varit 8 matcher när det inte händer någonting. Och där tror jag också en del av, säg, hockeyutbildningen eller skolningen. Han har, tycker jag, tagit de här rätta stegen. I år fått en väldigt fin inledning när det gäller, nu är han inte ifrågasatt när det gäller målskyttet. Så att han kanske är bästa exempel att det tar tid att nå toppen. Därför vi har ju inte haft någon av de här 70-80-talisterna som har varit poängtopp som 21-åringar. Utan det har tagit tid i karriären.
Så är det. Men om vi tar William och Andreas Pettersson, de främsta kandidaterna. Vad kommer de som högst att sluta i en poängliga NHL? Vem av dem slutar högst och vad är den positionen?
Ja, alltså det är topp 10. Top 10.
Ja, det har de redan gjort.
Jo, jag vet. Ja, men du menar framöver, menar jag.
Ja, i sin karriär när vi summerar.
Ja, när vi summerar. Nu är det Berube som är coach i Toronto. Risken är att det blir lite för mycket hängseln och livrem för att en William Nylander ska få blomma ut i full blom och vara där topp 5. Så där är jag. Och sen har du då Tocket där i Vancouver, och bevisligen Elias Pettersson får inte riktigt till det. I ett drömscenario så ser jag ju båda de två potential och komma topp 5 i en poängliga. Men för att komma topp 3 då, det krävs ju nästan upp mot 140 poäng med Kucherov och McKinnon och McDavid. Så det är sjukt svårt att göra det Peter Forsberg och bröderna Sedin lyckades med, att vinna poängligan. Men däremot tror jag potentialen för de två finns runt topp 5. Vad säger du, Mattias?
Nej, jag instämmer, topp 5 där, för topp 3, vi begär väldigt mycket av dem, så nej, får ge dem en topp 5.
Ja, okej, en topp 5, det är du spännande att se. Mattias, du var ju inne på det här med övriga nationer. Det var väldigt passande, för att jag hade förberett en liten sammanställning här av topp forwards i andra Four Nations-länder. Här har vi de här tre.
Oj.
Jag har lite godtyckligt valt ut. Och det intressanta här är ju att fråga sig, i en sån här hackordning, när vi kanske inte har den här superspetsgenerationen, om vi säger att William Lander är överens om det, just nu den bästa svenska forwarden. Köper vi det, Mattias?
Ja, jag instämmer.
Vars kommer William Nylander in i hierarkin här på Kanada och USA? Om vi börjar med Kanada, vi har McDavid, McKinnon, Crosby. Sen kör vi Marner, Reinhardt, Point, Stone, Robert Thomas, Matt Barzal. Connor Bedard slänger vi in där. Det finns ju såklart många kandidater.
Om jag får börja i Kanada, jag skulle sätta han efter McKinnon före Crosby.
Före Crosby?
Ja.
Oj!
Ja,
det är ändå... Ja.
Nej, men om man ska sätta upp i den där laguppställningen, så tycker jag att William, om man ska ha de där lekkamraterna, om jag skulle sätta upp en kedja, så skulle jag... Om man gör en liten rangordning, då skulle jag... McDavid, McKinnon och William Nylander, det är en
hyfsad kedja.
Det är en hyfsad kedja.
Ja, jo, absolut. De kan nog göra en kassa eller två. Ja.
Nej, men det hade jag också gjort, för Crosby hade jag satt som tredje center.
Men nu pratar vi inte formationen, pratar vi att vi rankar dem.
Ja, okej, jag fattar. Men, ja, men då sätter jag skulle sätta Nylander i en andra kedja i Kanada. Jag skulle sätta
nu gör du formation igen.
Ja, men man kan ju inte jämföra. Crosby, det är ju en tvåvägscenter. Han är ju en av världens bästa tvåvägscenter.
Ja, jag tycker Crosby,
får man ju välja,
jag tycker Crosby är bättre än Nylander. Jag håller inte med, Mattias.
Nej, och jag tycker Crosby är bättre än McDavid som tvåvägscenter också.
Ja, men det är det jag menar.
Skulle jag välja mellan ranka Crosby och McDavid, skulle jag ta McDavid före Crosby.
Ja, men skulle jag vilja vinna Stanley Cup eller vinna Four Nations, då hade jag ju valt Sidney Crosby
som före McDavid.
Ja, men som en av de första spelarna för jag tror att han kommer bli kapten, och det säger
McDavid. Det tror jag också.
Det säger McDavid är fortfarande McDavid och McKinnon är fortfarande före Crosby.
Jo, i ranking.
Om du skulle vinna en Four Nations eller en Stanley Cup idag.
Absolut, men ändå den viktigaste spelaren i Kanada ändå Sidney Crosby som kapten med all det ledarskapet.
Nej, det är McDavid. McDavid är världens bästa spelare. Han är viktigare än Crosby.
Jaha, men där går åsikterna isär.
Alltså. Ja, okay.
Jag menar, McDavid som har sina skadeproblem nu, Crosby 20 år i ligan och det ledarskapet, det han står för. Och jag menar, jag har varit med och vunnit guld i Färjestad med Jörgen Jönsson som fjärde center. Men hur viktig han var sin sista säsong att gå in och visa det ledarskapet han gjorde och sen kunna fackla vidare.
Så i Four Nation, om du ska välja, då tar du hellre Crosby som fjärde center än att välja McDavid om du ska vinna.
Men om jag ska vinna, då kommer jag ta bägge. Alltså, ni måste ju fatta att hockey är ju en lagsport. Att
hade jag ingen aning om.
Nej, men du är ju den ultimata lagspelaren. Men hade vi pratat basket eller tennis eller någonting, alltså det som är mer stjärndrivet, alltså bara några spelare. Men hockey, det behövs både en McDavid och en Crosby. Ja. Det behövs både en William Nylander och Joel Eriksson Ek. Men om jag ska välja...
Men det var ju inte riktigt frågan.
Nej, men vad är frågan då? Tillbaka.
Men frågan är ju vart du rankar de här.
Ja, men rankar... Ja, men, alltså bäst just nu på isen som hockeyspelare, det är klart att McDavid är ju världens bästa spelare.
Ja, exakt. Men det är Nylander som ska in här.
Ja, Nylander ska in. Och han skulle väl komma in där, ja men topp 6 i Kanadas laguppställning. Alltså det är ju så sjuk nivå på de här. McDavid är ju före, McKinnon är före, Point är ju före. Vi har, se där, ja.
Han får ju svårt att vara topp 5 på USA. Här har vi Matthews, Tkachuk, Hughes, Eichel, JT Miller, eller om man vill gå Jason Roberts sånt där. Ja. USA är nästan ännu bred, alltså om man ska prata liksom
bredspets på toppen.
Mm. Ja, vilket är väldigt motsägelsefullt.
Ja, det är det. Men det visar bara nivån på lagen som Tre Kronor kommer möta i Four Nations. Vi kanske inte ska fördjupa oss för mycket i det här ämnet, men det kommer vara så underbar nivå, bäst om bäst. Och det sätter ju krav på coacherna att Sam Hallam och staben måste ha rätt spelare mot motståndarnas bästa spelare. Så det här kommer bli ett pussel som vi kommer prata mycket om.
Så är det. Nu ska vi prata om andra stjärnspelare. Nämligen så att det är Hall of Fame-helg i Toronto. Och 7 personer kommer att väljas in i den här ärorika sällskapet. Natalie Darwitz och Chrissy Wendell på damsidan, David Poile och Colin Campbell som byggare, som det kallas för, och sen Shea Weber, Jeremy Roenick och Pavel Datsyuk på herrsidan som NHL-spelare. Mattias, och det är ju ett par här som du känner rätt bra.
Ja, Datsyuk har ju snurrat upp mig alldeles för många gånger. Shea Weber har man fått stå i vägen för hans lagskott. Men lagkamrat med Jeremy Roenick i Los Angeles som alltid var en intressant... Jag var lite nästan orolig. Jag var kapten i Los Angeles när han kom dit och han hade ju ryktet att både utmana tränare, klubbledning, lagkamrater. Jag tänkte, det här blir en utmaning för mig. Han, ska jag säga, under den säsongen kanske var min största stöttare från dag ett och var verkligen så här, liksom, du är kaptenen här. Jag, liksom, vad som än krävs. Så att... väldigt goda minnen från honom just som lagkamrat. Jag hade en felaktig bild av han att ha en som motståndare och såg hur vad han representerar. Så kom han in i laget och var riktigt bra lagkamrat.
Han kanske också mognade
sent i karriären. Ja, det var ju slutet av sin karriär och förstod vi vikten också att bli både accepterad och omtyckt som äldre spelare när man kanske hade ett sånt rykte som man hade runt om i ligan i större delen av sin karriär.
Och Roenick, det har ju varit en snackis många, han har ju själv varit väldigt besviken ju att han inte har kommit in tidigare i Hall of Fame. Vann ju aldrig Stanley Cup. Kommer ihåg Patrick Roy när käftade mot varandra lite grann och Roy sa att jag hör inte vad Roenick säger för jag har mina Stanley Cup-ringar inkörda i öronen. Och det var ju en pik till Roenick då, som då äntligen, han var ju rörd, han började ju gråta när han fick det här beskedet att han väljs in i Hall of Fame.
Så är det. Rent personligt, Pavel Datsyuk, så jag bara säga, det är en av mina absoluta favoritspelare. Ja. Och det här känns ju som att för en hel generation hockeyspelare, och även den eran som du var i, Mattias, var det ju typ alla NHL-spelares favoritspelare.
Ja, det var ju ibland man såg efter matcher, det var kvällens highlight, och så var det att ja, men Datsyuk gjorde mål ikväll. Då kunde man nästan säga, det här ska jag väl se, vad gjorde han nu? För att en härlig spelare och bara... titta på, om vi tar bort nästan poäng och mål som vi ser han göra många läckra, så var det, det är ett hockeygeni hur han såg spelet, hur han löste problem. Otroligt duktig en mot en när man pratar om styrka på pucken, så att så är självklarhet för mig att han skulle in i Hockey Hall of Fame. Det var bara en fråga om när.
Och tänk hur många coacher som har använt klipp på Datsuk och Zetterberg, hur man spelar ishockey med och utan puck. Och de två efter tränarna körde ju ofta keep away, alltså man, en mot en och skydda pucken och så. Det är ju, Datsuk är en av de mest kompletta ishockeyspelarna genom alla tider. Och, ja, det är så välförtjänt, och jag tyckte han borde ha valts in tidigare.
Datsuk gör ju 8 svenskar sällskap i den här Hall of Fame-versionen. Sedan tidigare har vi Börje Salming, Niklas Lidström, Mats Sundin, Peter Forsberg. De senaste åren har vi sett den siffran dubblas på väldigt kort tid. Henrik Lundqvist och dessförinnan Brön Sahlin och Daniel Alfredsson som valdes in samma säsong. Och Alfredsson, när han valdes in, höll ett väldigt fint tal. Och man ser att det är en stor ära som betyder mycket för både spelaren men också nära och kära runt om honom.
Eric, thank you for helping me extend my career with your energy, enthusiasm, and confidence and presence. You really brought a new energy for me, and also for reintroducing video games back in my life. We had a lot of fun. To my parents, Hasse and Ita, thank you for all the sacrifices you made. You allowed me, my brother Henrik, and Cece to grow to become the best we could be. First to Henrik and CC too. Love you both. Thanks for everything you've done for us. I know it was not always easy for our parents, but I know you did the best way you best you could, and you always found a way to make it work. Dad, you were a very good athlete. You taught me everything from hockey to soccer to ping pong, tennis, and whenever you came home, often exhausted after a day at work as a carpenter. You probably wanted to put your feet up on the couch, but no, you would always play with me outside, all the way till Mom yelled and said, dinner is ready. I'm grateful for all the life lessons you taught me, and above all, the importance of being a good and caring person. And our mom, Ida, without a doubt, the strongest and toughest Alfredsson, and clearly the most stubborn. And I've been told I inherited a little bit of that stubbornness. Mom struggled with health issues for most of her life, and she never let that stop her from being part of everything we did. I remember we were in Copenhagen at the World Championships one year, and Mom had an accident in the morning and had to go to the hospital to get patched up. And when she came back to the hotel, the rest of the group, we already decided we're not going to the game. And she comes in, and the first thing she says, okay, what time are we leaving? And obviously we went to the game and had a great time. But that just showed her she was extremely tough, and not only tough and stubborn, but also very loving, and I miss you so much.
Väldigt känslosamt när han pratar om sin familj där och ser brorsan Henrik, som jag fick chansen att träffa den här helgen, och väldigt, väldigt varm och härlig person. Men Mattias, när du ser det här, du känner ju Daniel väldigt väl efter alla år. Vad känner man?
Om vi pratar om att han blev invald där, för mig var det en tidsfråga. Han tillhör ju den kategori spelare som bara ska vara i Hockey Hall of Fame. Och sen är det så viktigt, tycker jag, att man får höra han prata om just de här detaljerna om familj och stöttning. Det är faktiskt de här människorna som behöver bli uppmärksammade i de här talen. Man har många tränare som är viktigare, och spelare och utveckling och tiden man lägger för att nå dit man. Men det är ändå, det börjar någonstans, och det, för mig handlar det mycket om precis den såna här värderingar från familjen, hur man behandlar folk runt omkring. Han pratade om sin mamma, hur tuff hon var, den tuffaste av alla, Alfredsson. Och det är det som formar spelare och formade Daniel till att bli en av absolut världens bästa hockeyspelare när han lirade.
Ja, det är ju ända från de börjar när de är små, stöd både från föräldrar och ja, men vänner, familj, men även ungdomsledare. Jag brukar använda delar av det här talet när jag är ute och pratar med ungdomsledare och föräldrar och ungdomar, där Daniel också tackar sina ungdomsledare som skapar en positiv, välkomnande miljö där man också fick vara kreativ och misslyckas och lära av sina erfarenheter. Så att han också i delar av det här talet är enormt tacksam de som har skapat säkra och trygga miljö för honom att utvecklas både som spelare och människa.
Och du säger Daniel Alfredsson självskriven. Vars går gränsen för en Hall of Fame-spelare tycker du? För att ofta brukar man säga, har du vunnit en MVP eller har du liksom varit bärande spelare i ett vinnande lag, ja, men då är du självskriven. Men Daniel har inte gjort något av dem.
Nej, men man ska ta en titt på, för mig, Daniel kom till Ottawa. Vi spelade, första gången jag spelade med honom, det var den gamla byggnaden i Ottawa. Han var den största anledningen av spelarna att tog det här nya laget som kom till Ottawa, utvecklade till vad det var när han slutade. Finns ingen spelare som har betytt mer för den organisationen. Sen att komma till en sån här organisation. Vi har väl Las Vegas som är undantaget, en ny organisation. Ett par år senare så vinner man Stanley Cup. Många gånger tar tid att etablera och få, även en hockeytokig stad som Ottawa, att man får upp intresset på den nivån. Så att mycket av det här tack vare Daniel, vad han gjorde för den organisationen.
Förde laget hela vägen till final 0-7 mot Anaheim. Gick inte hela vägen då. Han var ju inte med i pojklandslag, juniorlandslag, kom du ihåg det? Vi är 72 bägge två. En late bloomer, också inspiration. Kom in senare, sista året i juniorlandslagen. Tränade ju stenhårt, minns du det? Han kom in och tog över Frölunda och blev en viktig faktor i junior. Men sen också i seniorsammanhang. Så en av de största ambassadörer för svensk hockey. Så underbart att han är tillbaka på coachbänken igen.
Det finns ju två spelare nu som närmar sig att vara tillgängliga. Eller, Henrik Zetterberg är faktiskt tillgänglig att bli invald i Hall of Fame. Har inte blivit det. Niklas Bäckström får vi se nu hur det blir med hans fortsatta karriär. Men han är ju oavsett vad det är slutet. Men om vi börjar med Henrik Zetterberg. Är det en Hall of Fame-spelare?
Ja, absolut. Och jag tycker man ska prata för mycket att han är tillgänglig och har ännu inte blivit invald. Utan det är väl absolut om man säger en sån här Mats Sundin. Som är direkt han är tillgänglig och blir invald. Men Henrik Zetterberg, det är samma där. Det är bara en tidsfråga. Han är en Hockey Hall of Fame-spelare. Han kommer bli invald även om han inte har blivit det ännu.
Definitivt. Vann Conn Smythe är med sitt Detroit 08 med och vann Stanley Cup då också. En av de bästa tvåvägsspelarna som någonsin har spelat i NHL. Jag springer på honom i Ängelholm ibland. Han är där med sin son Love, då, allmänhetens åkning och lirar också. Så det är en så otroligt sympatisk, ödmjuk person. Liksom alla de här åtta du nämnde i Hall of Fame. Det är så viktigt att berätta om det. Det vi ser med rustningen på, de är ju exceptionella spelare med otroliga karaktärer. Och när man möter dem utanför så är de så varma, härliga människor. Men det kommer man ju inte in i Hall of Fame på. Utan han ska ju komma in, solklart komma in tycker jag också, på det han har presterat på isen och... Ja, definitivt. Och sen är det Niklas Bäckström. Han kommer ju inte bli tillgänglig för han definitivt lägger av. Men Zetterberg, solklart, vad säger du?
Alltså, jag skulle kunna vända på det och säga så här. Jag ska läsa några namn. Rod Brindamore, Keith Tkachuk, Patrick Elias, Alexei Kovalev, Theo Fleury, Steve Larmer, Alex Mogilny. Det är rätt många riktigt bra forwards som inte har blivit invalda. Ingen av dem som jag nämnde är invalda. Och då känner jag så här, går Henrik Zetterberg före dem?
Det vet jag inte tidsmässigt hur de ser den planen, men att han kommer komma till Hockey Hall of Fame, det är jag övertygad om. Sen det är det ju fantastiska spelare du nämner där, och då blir det direkt man säger, aha, blev Jeremy Roenick invald före de här? Utan man gör väl en avvägning hela tiden också, lite kanske forward, back, du sa lagbyggare. Så att det är inte bara att det är en sån här en rankinglista, nu är det dags.
Och det är det som är bra att du nämner de namnen, för det visar hur svårt det är att komma in i Hockey Hall of Fame.
Ja, så det är därför du frågar mig. Jag är inte säker på Zetterberg eller Bäckis. Jag tycker de har fantastiska karriärer, men jag tror ingen av dem ska säga är givna sett till vars ribban har legat.
Nej, men jag säger det givna inom en tidsram, lika så som jag tyckte Datsuk var given över tid. Kom inte in, var inte first ballot Hall of Fame som de säger där borta, kommer in direkt, man blir tillgänglig då. Men däremot över tid, när vi pratar här i Godmorgon NHL om 10 år, då kommer vi sitta och hylla Zetterberg igen och prata om att han välförtjänt kom in i Hockey Hall of Fame.
Så är det. En spelare som jag tänker säga är helt given i Hall of Fame, en svensk, är den trefaldige Norris Trophy-vinnaren Erik Karlsson. Vinner man tre sådana, då kommer man in i Hall of Fame. Men här och nu är det kanske inte Hall of Fame-nivå på spelet. Pittsburgh har haft en tung start på säsongen. I natt så följde de mot Carolina. Och Erik hade en tuff första period, Mattias.
Ja, han hade det här 1-0-målet. Jag satt där med lite hockeyanalytiska ögon och tittade. Han försöker pressa puck, så här går han över mot Petterssons sida. Alltså det finns ingen anledning för Erik att driva över mot sin back. Vi kommer se, här kommer Erik in och då missar han forward som går på bortre stolpe. Utan det där är Eriks kille, Martinuk, som gör målet där. Utan hade Erik bara egentligen fortsatt åkt baklänges så hade det där inte varit problem. Och här ser vi också, här säger jag, där var det 3-2 som Erik själv gör till ett 3-1. Så att ja, just nu jobbigt för Pittsburgh och även för Erik Karlsson i defensiven.
Ja, det blir väldigt lätt passerat där på utsidan.
Ja, men han spelar lite på chans, och det vi kallar det för att spekulera på coachbråk, alltså spekulera lite. Ja, men det här kan jag nog bryta, det här kan jag nog mest roligt ta och kanske vända spelet. Det blir lite för mycket spekulation i mitt tycke, ja, när det är i spelet utan puck. För hockey är ju den som fyra ramar. Det är ju anfallsspel med och utan puck. Det är försvarsspel med och utan puck. Och just försvarsspelet utan puck, där finns det en hel del att önska. Där var ju du grymt bra själv. Så vad säger du?
Vi brukar berömma spelare, de bästa spelarna, vilken kategori som du sa. Det är ju Erik, när han är som bäst, då är han på den nivån. De tänker ju, de är ett steg före. Nu försöker han vara det i spelet. Hela tiden läsa, vad kommer pucken vara i nästa situation? Så jag bara behöver fånga upp puck. Och som försvarsspelare så här, ja, men du ska fånga upp spelare. Så där är det att där, du måste börja spela en spelare som är puckförare och inte stirra. Det blir nästan att man går tillbaka till, som jag brukar säga, juniormisstag. Följer pucken som att det är en liten magnet.
Men Erik Karlsson är ju redan klar för Four Nations. Vi vet att han ska spela där, och säkert många svenska fans som undrar, okej, ska vi oroa oss? För att genom hela Eriks karriär, det har aldrig varit så att försvarsspelet har varit hans starka sida, men han har varit så exceptionell offensivt att han har hjälpt sitt lag att vinna så mycket. Nu tittar vi på 8 poäng här på 15 matcher. Helt okej kanske, men inte superbra. Ska man vara orolig för Erik Karlsson?
Nej, det ska man inte. Däremot, lösningen är ju att sätta ihop honom med en Gustav Forsling till exempel, som är en av världens bästa defensiva backar. Extrem skridskåkning, otroligt bra klubba. Kan liksom sminka över misstag som andra spelare gör på isen. Så det backparet ser jag framför mig, Sam Hallam och Stefan Klockare och hela den staben, sätter ihop Ram och gänget. Att man sätter Erik Karlsson med en av de bästa defensiva pjäserna, Gustav Forsling. Karlsson Hedman spelade ju lite ihop i VM i maj i Tjeckien, och fick ju inte riktigt det att lyfta, så de splittrade ju på dem. Men däremot i 5-mot-5-spel i Four Nations, där kommer Gustav Forsling stabilisera upp Erik. Och Erik, det är ju bara en sak han vill vinna. Det är ju någonting med laget. Han har vunnit Norris 3 gånger som du säger, men han har ju aldrig vunnit på seniornivå med ett lag. Varken VM, Stanley Cup eller SM-guld eller någonting. Så det är ju det han längtar efter. Du har ju flera intervjuer pratat med honom om det, att det är en del som driver honom nu.
Absolut, och där har han tagit mycket inspiration av Daniel Alfredsson, som ju fick vinna med landslaget men inte med klubblaget. Mm. De är ju nära vänner. Men du får också svara, Mattias, innan vi släpper Erik. Köp det här, ska man inte oroa sig? Vi har ändå sett, det här är inte första gången vi ser några sådana här klipp där det ser så här. Det ser inte jättepåkopplat ut defensivt.
Ja, jag tror att han kommer hamna i en helt annan situation i Tre Kronor. Ta på sig alldeles för stort ansvar att vända säsongen för Pittsburgh. Och jag ser det med Malkin, Crosby kanske är precis den här kloka spelaren. Han försöker göra det i rätt ordning, har även gjort ett par mål framåt. Så att Erik Karlsson i en omgivning i Tre Kronor där han inte behöver ha det här stora ansvaret och kanske mer fokusera på bara vad den här addera lite i offensiven när det behövs. Och behövs det inte, så har vi ju andra spelare från backposition som också ska göra. Och det tror jag han har den mognaden nu när han är äldre att säga att ja, det handlar om laget, inte om vad jag ska göra och hur, om jag blir, som jag var inne på, bästa spelare i Four Nations. Han vill vinna, och det tror jag då får man göra vissa uppoffringar i sitt eget spel.
Och kort bara, vägen att vinna i Four Nations, det är ju inte att spela freewheeling, att det alltså, går det så går det, utan det är ju att spela ett väldigt strikt, bra försvarsspel, börja i rätt ände, och sen kanske göra mål i powerplay eller i spelvändningar. För spelar man och byta chanser mot Kanada och USA, då blir det nog godnatt där i februari.
Så är det. Ja, vi landar i alla fall att Sam Hallam kan handlas ut om du sitter och tittar på det här. Erik Karlsson kommer inte att vara Toros moment på blå linjen för dig när det är dags för Four Nations. Nu är det dags för det här. Pack in, pack out, alltså det här momentet där vi helt enkelt säger ja eller nej. Du hade ju en puckar, Erik.
Ja, just det.
Här blir svårt för Erik. Ja eller nej.
Ja, exakt. Jag vet inte hur vi ska använda den här pucken, men du kan sitta och hålla i den så här fint där från JVM. Vi kommer börja med första punkten direkt. Robert Olsson, väldigt uppmärksammad i svensk hockey den här veckan efter de numera ökända orden, får vi säga. Jag skiter i supporterna till Sveriges Radio. Det ledde till att Robert Olsson fick sparken från Skellefteå. Och det här uttalandet, pack in, pack out.
Nej, men det är ju pack out så det stänker om det. Alltså, det är ju droppen som får bägaren att rinna över. Det är klart att det inte bara är det här som gör att Skellefteå tar beslutet. Men däremot att säga på det sättet, det får du inte göra. Och eftersom Robert Olsson gör det, och det är en smart kille Robert Olsson, så vet han här, nu riskerar jag att få sparken. Jag har varit med om det en gång faktiskt i Luleå, säsongen 92. Där var en tränare som heter Freddy Lindfors, som vissa kanske kommer ihåg. Och på håläktaren där i Luleå så skanderade de avgå Freddy och så när det gick lite tungt. Och då sa han i tidningen att det inte är så mycket studieskulder på håläktaren, sa han. Och jag kan säga, han var inte kvar året efter. Och Luleå hade ingen tradition av att sparka tränare då, men det blir ju sån... Den här formuleringen som Robert Olsson gör här, det kan man ju säga på så många olika sätt. Att, ja, men vi navigerar, vi fokuserar på vad laget ska göra. Vi förstår att fansen är frustrerade och så. Men att säga så där, jag skiter i vad fansen tycker. Säger du det, då förtjänar du att få sparken, tycker jag. Så där uttrycker det. Och det är ingen respekt, för fansen är det viktigaste en klubb har. Alltså, och det är ju en så stor del av familjen. Så där uttrycker du inte helt enkelt. Och då kommer du få konsekvenser av den handlingen. Så att pack out för mig definitivt.
Jag har två till så du vet.
Ja, förlåt. Ja, nej var det.
Du får springa och hämta pucken.
Ja, vi har en till. Men alltså okej, okay. Knäckfrågan här är ju inte huruvida det var ett bra uttalande eller inte. Det är ju ganska uppenbart. Det är ju om det är rimligt att sparka honom för det. Känner du, Mattias, att var det värt foten?
Men det är inte bara det här uttalandet, utan det är Skellefteås säsongsinledning. Han är klar för Frölunda nästa säsong väl?
Ja, han är klar för Frölunda.
Där är det, så då blir
eventuellt. Nu snuffar jag här för de som lyssnar.
Ja, eventuellt. Då säger eventuellt klar. Så att för mig blir det, den samlade bilden gör att då blev det här ett tillräckligt gott skäl för att säga att ja, tack.
Har du varit med om så här, alltså en tränare eller en klubbledare som går i polemik med supporterna?
Nej, det har jag faktiskt inte varit. Nej. Visst kan man kritisera, men jag tycker vi har gått åt andra hållet. Att man är väldigt noggrann med både som spelare. Vi har sett några avtackningstal, att man alltid då nämner. Man väljer tränare, lagkamrater, sin familj och fansen. Vad de har betytt för inramningen. Och vi ska ju inte glömma bort för vad ishockeyspelare blir betalda idag för att utöva sporten. Nej, jag är inte förvånad att det här var droppen som fick bägaren att rinna över.
Okej, det är dags för nästa pack in, pack out. Det här är en situation, Mattias, som du och jag har snackat ganska mycket om. Nikita Kucherov, där är början på säsongen. Tampa har en tvåmålsledning, plockad kasse. Och han lägger sig uppenbart på rulle för att göra det här hattrickmålet i tom kasse. Och vi kommer att få se reprisbilder för de av er som tittar på det här. Men summa summarum här kan man säga att han kostar på sig att tjuva för att få det här målet. Är det rätt att göra det för att få ett hattrick?
Ja, du och jag har ju pratat mycket om det här. Och mitt svar är, det här går ju emot allt egentligen vad jag står för. Jag brukar säga, du lämnar aldrig zonen för en pucken lämnar, du ska vara på rätt sida. Men för Nikita Kucherov, ja. Och då ska jag utveckla lite grann. För att Tampa, de är sin i år och nästa år, sista möjliga. Här ser vi hur han ligger och fiskar. Vi pratar om hans spelförståelse. Han är... här kan vi ju säga att Nikita Kucherov vet var pucken kommer hamna i nästa läge, för han är ett sånt geni. Han chansar ju, han vill göra ett hattrick, han fiskar på bortre blå för att han vill ha en möjlighet.
Om jag ska beskriva för de som lyssnar, så det vill säga alltså Victor Hedman pucken i sarghörnet, så har vi två Carolina-spelare som står längs med runden här som då Hedman rensar igenom, och Kucherov har ju då chansat, släppt sin grubbe, vänsterbacken här, för att kolla om pucken kommer i runden, och det gör den ju mycket riktigt, men det är ju inte osannolikt att den där stället knackas ner av en Carolina-spelare, och då är Burns plötsligt ren i slottet.
Ja, precis. Så att det är fel. Men för att det Tampa i situationen. Mm. Jag säger att i år har de en chans i slutspelet nästa år. Sen börjar för mig, sen har de inte en möjlighet med den här kärnan, om man säger. Så, och ska Tampa ha framgång i år, då måste de ha Nikita Kucherov som de hade i fjol. 130-120 poäng. I fjol hade han ju 143.
Mm, det där
men precis. Han kan inte vara en 70-poängs spelare för Tampa om de ska ha framgång. Och då behöver han få såna här små, vad ska man säga, godbitar för att han ska hålla uppe, att han är med i den här poängjakten, att han är i toppen av NHLs poängliga. Det är viktigast för Tampa än att Nikita Kucherov är på rätt sida av pucken i grundspelet.
Det här är en av de stora skrällarna den här säsongen, att Mattias Nordström säger pack in till en fiskning. Så Erik, nu måste ju du få svara också.
Jag säger så här, har man köpt fiskekort, då får man fiska. Och ibland tjuvfiskar vi upp i Boden. Jag faktiskt inte många som vet om det, att jag tjuvfiskar. Och här kan man ju säga att Kucherov, han tjuvfiskade ju. Och vi var ju i början på tonåren då när vi tjuvfiskade där i Boden. Men han har ju köpt fiskekort, Kucherov, eftersom han har gjort det. Han har varit med och lett laget till 2 Stanley Cup. I det här läget i matchen där så var det ju rätt läge. Hade det där varit en Stanley Cup-final eller någonting i ett annat läge, då hade han inte fiskat på det sättet. Så det måste vi också väga in och förklara.
Absolut, det är 2 mål upp.
Det är 2 mål upp, och förklara för framförallt unga spelare som man vill lära att spela på rätt sätt. Där du, Mattias, var en av de bästa, att verkligen laget före jaget på ett bra sätt. Men i det här läget, då vet ju Kucherov. 2 mål upp. Det här är ju inte en Stanley Cup-match på det sättet. Hedman har pucken på stark sida, och då vet han, då kommer han orka och trycka den hårt där. Och då kan han göra sig på den positionen. Men normalt sett ska jag säga, fiska inte. I Four Nations vill jag ju inte se en forward fiska och hoppas att backen kanske får ut den så att jag kan göra, och sen blir den fast och sen förlorar man med uddamålet. Så
det blir pucken in. Den inne, eller?
Pucken inne, ja. Men ändå ute. För att generellt sett så gillar jag ju inte att man fiskar i fel lägen.
Så är det. Jag tänker inte ens låta jag svara på det här. Jag hittade den här julmusten i kylen på jobbet i november. Pack out. Julmust i november.
Ja, det är för tidigt.
Ja, eller?
Ja, jag håller med Jonta. Alldeles för tidigt.
Ja, alltså jag drack faktiskt. Jag tyckte det var väldigt gott. Men ja, julen kommer ju tidigare och tidigare.
Ja. På tal om sötsaker då, som inte är bannlysta i november, så kan vi ligga kvar med Nikita Kucherov. För vi hittade ju ändå en delikat grej från honom i natt också. Så vi måste ju lyfta fram den när vi har pratat om fiskningen, Mattias.
Ja, eftersom vi sa att han, här går han ner och trålar då från egen zon. Därför han tar en bra understöd djupt ner i cirkeln. Han har en kyla när han tar emot puck i egen zon. Och sen, ja, på Kucherovs sätt, vicka. Jag trodde han skulle lägga, här kommer in i banan. Han kanske lägger ner. Nej, utsida. Då skjuter han handledsskottet. Vi vet ju det. Nej, jag går runt kassen och lägger det in. Så att det här är från nattens match mot Philadelphia. Så vackert mål, återigen, av Nikita Kucherov.
Peter Forsberg sa ju, han hade ju Granato som coach, och det var hans bästa säsong för att han fick förtroende och fria tyglar. Och ibland är det bra att släppa de här kreativa genierna som Peter Forsberg eller Nikita Kucherov fria. Och det han gör här när han kommer och vickar tyngdpunktsförflyttning, suger ut målvakten. Han säljer ju att han ska, ja, ett fiskekort, och Philadelphias målvakt nyper på det, och då går han runt. Det är många som gör den här typen av mål i dagens NHL, så ja, men coacher är underbart att se.
Vi börjar närma oss slutet av programmet, men Erik, det är mer hockey för dig i helgen. Du ska jobba med Karjala.
Ja, Karjala, det är en supersäsong för Tre Kronor. Vi har pratat om Four Nations kommer, och sen är det hemma-VM i Avicii Arena i maj, där det kommer bli en folkfest. Och sen har vi junior-VM i Ottawa innan det då i december, januari, där de jagade juniorkronan, jagade guld. Det blev ju silver senast i elektrisk stämning i Skandinavium. Men nu är det då Karjala Cup. Det blev förlust mot Tjeckien igår, 5-2. Det var nästan karbonpack papper på fjolåret där man också förlorade med 5-2. Men sen vann man ju de andra matcherna. Så det är Schweiz på lördag 12.25, Niklas Ihre och jag kommenterar. Och sen på söndag förhoppningsvis någon sorts final då mot Finland på eftermiddagen. Så på TV6 och Viaplay är alla välkomna.
Så är det, och klockan 7 på lördag så är det Calgary mot Buffalo. Kaptensmöte mellan Backlund och Dahlin, blågula sådana, ska jag jobba in. Förutom Mattias att lyssna på Ångermanländska, varför kommer du ratta in den matchen?
Just nu tycker jag det börjar bli de här intressanta matcherna. Efter första 10 matcherna vi har inte sett, nu börjar etableras och då brukar man se tydligare tendenser. Det är nu jag tycker NHL-säsongen börjar på riktigt.
Så är det. NHL-säsongen har börjat. Det här programmet, det har slutat. Här och nu tackar vi så mycket för att de här herrarna var med. Och självklart så tackar vi alla er som har tittat och lyssnat på God morgon NHL. På återseende på måndag.